Välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi diskutera fåglar. Nämligen i Hangö så har man hållit på att räkna på kären, på fågelkär, både ejder och andra fåglar också, vilket man brukar göra årligen. Och resultaten är förkrossande, och åtminstone enligt en av de gäster vi har med oss här idag, nämligen biolog, docent och ejderforskare Mikael Kilpi. Välkommen.
Tack så mycket.
Och här i studion i Helsingfors, du deltar på distans från Hangö, från dina hemknutar. Och det där, här i studion i Helsingfors har jag örnspecialisten, örnforskaren, docenten Torsten Kärnberg. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Jag har, Mikael Kilpi, följt med dina skriverier på Facebook, där du brukar uppdatera varje dag med vackra fotografier, och så har du berättat lite om vad du har observerat. Om vi börjar från det här, alltså helt från grunden, hur länge har du specialiserat dig på att just följa med ejdern?
Vi började 1990, så det blir ett antal år. Så. Och sen dess har jag fortsatt av gammal vana.
Gammal av födsel och ohejdad vana. Men det där, då kan man helt lugnt säga att du nog är en expert, minsann. Håller på så länge.
No, åtminstone är jag envis.
Ja, det där. Du har skrivit i år väldigt mycket om det här. Du har använt ord som att det är förkrossande och väldigt, väldigt pessimistiskt ser du på den här ejderns framtid. Kan du berätta vad du har kommit fram till så där på något sätt i ett nötskal?
Ja, helt kort, alltså, om jag pejlar på det här året,
ja,
så har jag liksom aldrig sett någonting sån här tidigare. Jag tror inte att många andra heller har sett, för att vi har faktiskt en situation där liksom ejderns hela häckningssystem har så att säga gått i väggen. Här är liksom tecknena på en stor katastrof. Här, de flesta ejdrar lämnar ohäckat, och de som skrider till häckning, så det blir pannkaka av det. Och det här är nu sjunde året i rad, och det här har varit en eskalerande sak. Och det där, jag är nog väldigt bekymrad för hur det ser ut just nu.
En eskalerande katastrof, vad beror den på?
Ejdans nedgång i stort, så den beror på för hög predation. Alltså till en början var det en predation som riktade sig på fullvuxna honor, och det är den värsta sorten av predation, för den tar bort det som ska årligen produceras. Jag har aldrig liksom stuckit under stol under de senaste 20 åren med på hur som jag ser på den. Alltså den predationen till största delen beror på havsörn, sen beror den också på mink, och sen beror den också på mårdhund. Men havsörn är onekligen den största orsaken till den här nedgången, och den är väldigt storskalig.
Torsten Kärnberg, du är då örnforskare och också örnbeskyddare, en av dem som hjälpte till att, och det är vi alla jätteglada för, det att örnen var ju nästan, havsörnen var nästan utrotad i Finland, och så lyckades man brukar ta det som ett exempel på ett riktigt lyckat sånt här ingrepp från människans sida, att man lyckades rädda havsörnstammen. Men det var för länge sedan, och nu hör du Mikael Kilpi säga så här. Vad är din omedelbara reaktion?
No, det är ju två ikoner, skärgårdsikoner, som är nu på tapeten, det vill säga ejdern och havsörn. Båda har nästan nått en ikonisk status. Och precis som du nämnde, så då när vi startade ett skyddsforskningsprojekt 1972, så då trodde vi också, efter det att vi startade, att vi ser de sista örnarna. Och började försöka vidta åtgärder då, först spelka upp vad som felades, och den vägen kunna hitta metoder som kunde hjälpa upp situationen. Men det var först i mitten av 80-talet så vågade vi tro att kanske det lyckas. Och det som sen har hänt, 90-talet framåt, så ingen skulle kunna drömma om den utveckling av havsörnsstammen som vi har kunnat vara och syna vittne till. Mm. Och kunskapen baserad då på årliga inventeringar som vi säger jättevärdefulla och ryggraden i havsörnsforskning, havsörnsskyddsprojektet och havsörnsvetandet. Och när vi och vi då, inom ramen för det har vi då också undersökt havsörnens näring, diet och speciellt på Åland. Camilla Ekblad som har skrivit sin prograduavhandling om det här och nu håller på med en doktorsavhandling så att och analysera över närmare 21 000 bytesdjur till arten bestämda bytesdjur och kunna visa på hur näringen havsörnens näring skiftar från havsband till fast åländsk natur och från en fågeldiet längst ut i havsbandet och sen småningom allt mera fiskdominerad diet. Och där ingår ju också då ejdern. Ejdern har varit ett centralt byte för havsörnen. Ett optimalt byte kan man säga. Och det som då Mikael nu vittnar om och som vi också själva ser, men Mikael då har ett Mikael och hans forskningsteam har ett alldeles klart fördjupat seende och fördjupat kunskap om vad som håller på att ske eller har skett och dess orsaker. Så jag har ingen anledning att ifrågasätta hans slutsatser om att havsan är en väldigt viktig faktor i ejderstammens kraschning. Visserligen då är det ju bra nog att komma ihåg att det är lätt att liksom bara att se liksom på dagens situation. Nu går man tillbaka till, låt säga 100 år tillbaka och ser vad som har hänt under de 120 åren. Så är det alldeles entydigt klart att vi har sett liksom den har varit överexploaterad för drygt över 100 år sedan.
Sen, vad menar du med överexploaterad?
Av människan, på grund av jakt. Det var en hejvild jakt kan man säga. Och nog en viktig ingrediens i skärgårdsbons näringsfång. Men det var klart så att 1913 grundades då det finnas första naturskyddsområde eller fågelskyddsområde Nothamn för att skapa en modell för hur man kan förvalta skärgårdsfågelstammar på ett hållbart sätt. Mm. Och sen skapades det på 1935 så kom det att grundas ett ganska stort antal, över 30 fågelskyddsföreningar som liksom tog fasta på den tofattiga fettpinnen och för att åstadkomma en vettigare förvaltning av en naturresurs. Sen kom kriget emellan och ejderstammen överexploaterades igen. Och sen under 50-talet, och det var de här tiderna då när havsörnsstammen var körd i botten.
Ja.
Först på grund av förföljelse, men sen kom miljögifterna som
kvicksilver.
Kvicksilver då, men sen det som vi då vi ännu visste att Östersjön hade liksom genomsyrats av DDT som togs i bruk i stor skala efter kriget. Och det var det som höll på att dra mattan under helt och hållet under havsörnsstammen igen.
Så det är två gånger så har vi så att säga jo, nästan.
Men då under det att den här havsörnen var borta, då började en väldigt snabb ökning av ejderstammen.
Mm.
Och till det bidrog också att man i mitten av 50-talet så avlägsna vårjakten i Sverige som hade varit en det gick till på ett sånt sätt som klart decimera ejdern. De ejdrar som häckar i Ålands och Åbolands skärgård och Stockholms skärgård också. Och så att ejderstammen har ökat har ökat sen på 70-80-talet, kanske ända lite längre fram också, så att det har varit, vi har aldrig sett så mycket ejder i fina skärgårdar. Men sen på 2000-talet, så då har det skett, då kan man säga att ejderstammen har börjat har klart minska, och nu kan man kalla om en slags krasch.
Ja, det där Mikael Kilpi säger och har sagt tidigare, att han är lite gramse på det att man har inte lyssnat, att han, alltså det här kan du säga själv Mikael, jag vet att du har skrivit mycket om det, att du har försökt säga många gånger att nu skulle det vara dags att liksom börja titta på det här. Att är det så att efter att örnen börjar komma igen och att det liksom klarar sig och alla var väldigt nöjda och belåtna, så höll vi på liksom med skydds, till exempel stödmatning och sånt för länge?
Ja, om du frågar mig, helt klart, och jag tror att de här örnmänniskorna också håller med mig, men den slutar ju redan för...
Är Torsten en örnmänniska?
Ja, han är en ut i fingerspetsarna.
Ja.
Men den tog ju slut, den stödmatningen. Men det är nog en annan sak, att det finns säkert hur mycket som helst, så att säga, kött ute i markerna. Men precis som Torsten säger, så jag skulle vilja kanske gå vidare från den här situationen som vi har nu och mera spåna kring det, att kan vi ha både ejder och örn i någon form av balans kvar i skärgården, så att bägge arterna är ungefär så talrika som de kan vara i den situation där vi har en toppredator. Och nu så det där, så jag vill inte alls skuldbelägga de här örnarna som häckar. Jag vet, i Hangö så har inte den här häckande örnstammen, den har inte ökat på flera år, och de här ejderna klarar jättebra av den här häckande örnstammen. Det är liksom fridens lilja på det, på det planet. Men det som vi har där är en jättestor andel av icke-häckande, eller kohort av icke-häckande örnar som åker omkring i flockar. Och det är de som ställer till det. Och vi vet ju inte, liksom, eftersom de inte lämnar någonting efter sig just på något specifika ställen, så kan vi inte analysera vad de äter. Vi kan bara observera det. Och de äter ejder. Och lite annat också.
Men vad beror det på? Alltså, jag trodde att alla levande varelsers den här grundläggande drift var just att föröka sig och alltså helt enkelt häcka. Nu talar du först om att ejdern har slutat, att många ådor inte alls alltså förökar sig mera. Det som de skulle välja att låta bli. Och samtidigt så pratar du om flockar med, vad kallar du dem, alltså icke-häckande örnar som bara flyger omkring och alltså äter men inte förökar sig då själva. Jag förstår inte hur det här går ihop. Alltså vad har orsakat det här situationen?
Det kan Torsten säkert bättre svara på direkt.
Nu tycker jag att du, Mikael, lyfter fram just en oerhört viktig och alldeles central sak nu när vi talar om att örnstammen har ökat, så då är måttstocken att vi antalet bebodda revir. Och så att det är lite annat än antalet par, men i alla fall ska vi säga det är det vi kan veta och som vi rapporterar. Och sen brukar vi rapportera också antalet kläckta eller unga som har blivit noterade. Men det som nu, så att säga, och som Mikael också underströk, att det är den här icke-häckande kontingenten. Alltså havsörnen blir vid könsmogen, ska vi säga, nu i snitt 5-6-8 år gammal. Men de här som icke har uppnått denna ålder, så de vistas numera i flockar ute i havsbandet och i skärgården och hitta en näringskälla som, och så länge det finns mat, så de sitter där och smälter maten, och sen när det är dags igen så tar man ytterligare byte. Det drabbar inte förstås bara ejdern, men uttrycken hade drabbat mycket ejder. Men en skarvkoloni kan liksom tömmas på ungar av just sådana här av örnar som har bosatt sig på de här platserna. Och det här Det var 19, i slutet av 90-talet så gjorde vi en simulering över hur kommer havsörnsstammen att utvecklas utgående från de värde på de parametrar vi hade mätt. Och när jag såg vad som kommer att hända efter 10 år, så hade vi ett intensivt möte inom havsörnsgruppen. Där ingen avlägsnade sig när diskussionen hade startat. Och för att då fanns det ivriga matare som hade kommit extra dit för att de ville få mera bränsle på sin iver. Men då på det mötet så beslöts det efter en ganska intensiv debatt att det vore kontraproduktivt att fortsätta mata. Det är som att hälla bensin på brasan. Så vi slutade inom havsörnsgruppen. Men också som Mikael här noterar, fortfarande så finns det osedvanligt mycket mat ute i naturen under vinterhalvåret. Alltså, vår poäng när vi startade matningen var att vi trodde att vi skulle kunna avgifta örnarna. Det kunde vi inte. Men det visade sig att det matningen gjorde var att just ungfåglar som är klumpiga jägare, de kunde klara den första vintern när de är som en flaskhals för dem. Och det här och det är det som nu pågår också, att vinterhalvåret, så det var Jocke Högmander som gjorde en förfrågan 2016-2017 den vintern till länsveterinären. Startade först nog med egentliga Finland. Och i egentliga Finland så fanns det 60 officiella utfodringsplatser där maten bestod av rester efter produktionsdjur. Så att de hade sina tillstånd att föra ut slaktavfall och sånt ut i naturen. Av de här så upprätthölls 58 av jägare och 2 stycken av naturfotografer. Och i hela landet samma vinter så fanns det ungefär dryga 500 sådana här matplatser runt om.
Alltså jag förstår, varför skulle jägare, vad har de för intresse av det?
De använder det som åtel för att skjuta mårdhund och mink och andra sådana här små djur man är ute
men
efter.
Men istället kommer då alltså havsörn?
Ja. Och det kommer också havsörn, det kommer kråkor och det kommer korpar. Så att vi har ju korpstammen och kråkstammen har ju också ökat, speciellt korpstammen, tack vare den här vintermatningen.
Men väntas nu, förlåt att jag avbryter här, men för en som icke-biolog låter det här som att alltid när människan går och blandar sig i så är det något som skiter sig, ursäkta nu språkbruk. Så låter det ju.
Väldigt lätt är det så. Det finns oändliga exempel på det här. Vad människan och hennes djur kan ställa till med runt om i världen.
No, men när du Mikael sa att du skulle gärna vilja ha en diskussion om att hur man når balans här. Att man kan ha liksom de här båda. Torsten Kjernberg sa här tidigare att det är 2 sådana ikoner. Det här faktiskt, havsörnen och ejdern. Att det är ikoner. Och många som ens lite begriper sig på fåglar och biologi och natur och sånt här, så blir ju väldigt lyckliga av båda två att överhuvudtaget liksom ha förmånen att få se dem. Men vad ska vi då göra?
Ja, det är $1,000-fråga det där. Alltså det finns ingen quick fix i det här sammanhanget. Det är inte någonting som man löser så där bara. Och det är nog väldigt svårt att ta ställning till det. Så där är nog Den springande punkten är nog, om vi skulle börja nysta från det, att på något sätt så borde man kanske få den här överlevnaden av de här unga årsklasserna att ramla ner till en
alltså
nivå.
Alltså örnarna talar du om
ja,
nu.
Örnarna, ja. Att ramla ner till en nivå som liknar någonting som är naturligt för den där typen av toppredator.
No, vad är naturligt?
De ska ju inte ha en hög ungöverlevnad. Den ska vara redigt under 50% under det första
året. Men berätta, då måste du förklara. Hur många ägg till exempel lägger då? Hur många ägg kan ett örnpar ha?
1-3.
1-3. Okej, okay, så du menar att överlevnadsgraden då, att om de har 3 ägg så borde vara att en blir så att säga en vuxen örn eller högst två ibland.
Någonting i den stilen är det, och det är ju lite som ejder också. Jag menar, det kommer kanske 0,5 ejder per capita årligen nytt om det är riktigt bra. De borde kanske, och det räcker ungefär till. Mm. Och den är lite likadan på det sättet att den är också långlivad. Så de här långlivade arterna, i synnerhet de här långlivade toppredatorerna, så de ska ha en befolkningspyramid som har en viss struktur och utseende. Och den ska inte vara liksom fet på mitten där som de här unga djuren befinner sig. De ska inte klara sig så hemskt bra. Så är naturens gång liksom. Men om man roddar med det, så då blir det något helt annat.
Men på vilket sätt ska människan, alltså jag vet inte, jag ringde till Pertti Salolainen som med och startade den här WWF i Finland och är fortfarande väl hedersordförande där, och som har väldigt starkt också varit en av de här som har varit väldigt stolt över det att vi lyckades rädda havsörnen. Och han sa att den risken finns när det nu folk ser med egna ögon också sådana örnattacker, just av sådana unga örnar som plockar ejder, och folk reagerar känslomässigt och sen går de efter bössan. Och han sa att det får under inga omständigheter ske. Och det kan ju vem som helst hålla med om, att det skulle vara alldeles horribel situation att folk börjar panga där på några holmar. Och väldigt dyrt blir det också, för att örnen är fortfarande, det får man helt enkelt inte göra. Så vad ska man göra som skulle vara konstruktivt och inte förbjudet i lag?
Ja, ska vi börja med ejden så får Torsten fortsätta.
Ja, vi gör så. Berätta.
För ur ejdens synpunkt så är det så att det som ska till, och gudarna vet hur det ska till, så det är sådana häckningsplatser som är på något sätt trygga för ådorna. Mm. Och det är det viktigaste. Och den andra saken är att vi måste få upp den här produktionen av ungar. För det har ju kommit till på de senare åren att de äts upp också rubb och stubb i väldigt stora områden, som producerar ingenting. Och det är ju liksom inte ett gott tecken. På något sätt så måste vi skapa en trygg häckningsmiljö under hela häckningssiden för de där ejdrarna. Och det är inte en lätt sak. Man, på Åland har man ju gått in för att liksom hålla örnarna så att säga passivt borta från vissa områden, och också vidtagit andra
åtgärder. Hur då? Åtgärder. Hur gör man det?
När man är där, eller så sätter man dit så att säga fågelskrämmor som ser människolika ut. I Sverige lär det ska fungera ganska bra, till exempel man har provat det på skräntärna också. Att man ankrar en gummibåt utanför skräntärnekolonin och så stoppar man dit en dummig gubbe och där sitter han och guppar. Örnen och lär ska reagera på det, och skräntan har blivit sig blanka 17 i det här. Men på något sätt, och det måste diskuteras. Och helst ska det här göras på ett sånt sätt att det liksom är förnuftigt ur den synpunkten att var som de där ejdrarna är nu. Det är riktigt onödigt att satsa på områden därifrån de är borta, utan i första hand ska man satsa på de områden där de ännu är talrika.
Var är de ännu?
Och nu har ju hela den här tyngdpunkten av utbredningen, så den har åkt från Skärgårdshavet till Finska viken. Ah. Och nu ser det tyvärr ut som den här Finska viken på basen av de rapporter som har kommit i år, så den håller på att klappa ihop den också.
På grund av samma orsak då, eller?
På grund av samma orsak, ja. Det har kommit med lite så att säga delay för att de här örnarna så de reagerar med en viss fördröjning på var som det
Jag måste säga, jag har också följt med, jag följer med den här Naturväktarnas Facebook-sida, och där har varit flera inlägg där folk har sagt att oj, att vi har aldrig haft dig där här förut, och det har just varit i Finska viken, olika ställen, att oj, att här är mycket ejder, och det där, det styrker ju lite det du säger, att de har liksom flyttat på sig då, men du menar att predatorerna kommer efter?
Predatorerna kommer säkert efter, men Torsten, tar du i det med de här, vad som du tror att kommer att hända där?
No, det jag har hört från Pärnors skärgård, att där har varit just mera ejder än tidigare. Men anmärkningsvärt nog så har det inte dykt upp något, samma observatörer har inte sett ungkullar. Och det är liksom ett sånt här ett överraskande fenomen på det sättet att det som du själv också sa, att du tyckte att det var lustigt att fåglar inte häckar fast de borde häcka. det är ju möjligt att de har häckat och misslyckats, för att det här hade varit fråga om en mellanskärgård, en skogskärgård, och där det då finns de här fyrfotapredatorerna, mårdhund och mink, och i viss utsträckning också rev. Så att jag skulle spinna vidare liksom på, ska jag säga, vad man skulle kunna göra då ur havsörnens synvinkel. Där ser jag nog det som alldeles väsentligt, att man skulle minska tillgången på mat i naturen under vinterhalvåret. Och det gäller ju inte bara då riket och Åland, riket och Finland utom Åland och sen Åland, utan det gäller också i hög grad Sverige. I Sverige har man fortsatt att mata. Och det dör också i trafiken påfallande mycket, speciellt i den här nord-syd riktning gående järnvägen som går genom hela Sverige praktiskt taget. Och för att det har vi oerhört goda data på att sydvästra Finlands skärgård är ett övervintringsområde för ett stort upplandsörnar. Vi såg örnar då vid de här matningsplatserna från Kolahalvön, från norra Finland, från norra Sverige, svenska ostkusten, Mellansverige, från Sankt Petersburgs område till och med så långt österut som öster om Onjega. Det finns en sjö som heter Votlajärvi, och där är det 900 kilometer rakt österut från Flöglö.
Men hur ska man då minska den här tillgången?
Och då så att säga, borde det, så att säga, det här som jag nämnde som exempel, att inte vara tillåtet att släpa ut slaktavfall från produktionsdjur, utan de borde behandlas på annat sätt.
Är det tillåtet faktiskt?
Det är tillåtet. De har haft tillstånd av ett veterinär, landskaps- och kommunveterinären. Och likaså så borde så att säga jägarna då i viss mån också vara restriktiva med den här åteljakten. Visserligen de är intresserade nog, nu pågår ju också såna en aktiv jakt efter mårdhund och mink. Och då använder man då ofta nog inte bara fällor utan också åtel. Så att och det finns kolossala mängder med mat, så att säga, naturen. Jag tänker mig hur mycket rådjur på Åland som årligen dör i trafiken. Det kan vara hundratals. En vinter förde vi ut, och så länge vi matar förde en av matarna ut 276 rådjur, skadaver ut till en matplats.
276. Oh, yes.
En enda vinter, trafikdödade, som hade tagits tillvara. Och först till en frys som upprätthölls av en revfarm. Numera så finns inte den här processen, utan du lär enligt uppgift att polisen släpa de här bara till skogs. Som har de här som har omkommit då i trafiken. Det här är vad jag har hört. Jag kan inte bekräftat så faller med. Men så här.
Jag måste säga att jag har själv varit med om det, att jag har varit åkt långfärdsgrinskog utanför Esbo. Och då minns jag att på isen så fanns det på ett ställe också lagt något, alltså det var kadaver, och där var någon kärribosen som hemskt stolt med armarna i kors berättade att det här är så bra, att han sätter ut det på isen så sitter han där och skjuter mårdhundar. Men det där var ju massor med havsörn som var. Vi såg på isen när vi åkte skridsko också att det är underligt att när de talar om balans i naturen och allt det här, att de inte liksom tänker hela linjen ut. Att det liksom påverkar aldrig bara en, den där som du har tänkt dig, utan det har också bieffekter.
No, det är ju så att här de så att säga lever kvar i den berömmelse de fick under den tiden när vi matade. Så understödde vi också den här typen av verksamhet, frånsett att man inte skulle lämna simpor på, för att de hade då så höga miljögifthalter i sig. Men så att säga, det bara fortsätter av gammal vana, utan att man desto mer tänker efter att det här borde inte ske längre.
Det är så här, det är fascinerande ämne det här med människan och biologin och naturen, och man skulle kunna ha liksom flera timmar långa program om det här. Tyvärr så har vi inte så mycket tid, men därför så skulle jag gärna, nu hade vi några konkreta förslag här av er båda. Du sa att just minska tillgången på mat, och Mikael Kilpi talar helt praktiskt också om det här med att freda vissa ställen så att man på riktigt skrämmer bort då örnen därifrån. Som det här exemplet med gummibåten, och det låter ju intressant, men så vet jag också att till exempel Bengtskärs fyr, så det finns en sån här live Bengtskär, sån här kamera som man kan titta, webbkamera. De har 450 cirka häckande vist, om jag har förstått, alltså är där bon där i år. Att där är ju tydligen en fristad som då ädrarna har funnit helt själv, utan att någon har lockat dem dit. Jag vet att du, Mikael, har besökt Bengtskär och blev väldigt lycklig av att se den här mängden ejdrar.
Jag brukar alltid besöka Bengtskär varje år, därför att det är roligt att se att de klarar sig någonstans. Men det är ju inte helt sant att de hittar det så där bara, utan det är dynamiken liksom, när den, och det förstår vi ganska dåligt, men att den är i viss mån så att ganska socialt djur, så att för att det ska komma ädrar till en plats så behövs att det finns en kärna av ädrar som finns där redan. Men om jag skulle komma tillbaka till den här situationen i Sverige, så ett av de här stora problemen längs åren här nu har varit det, att den här diskussionen som har förts mellan motståndare och försvarare av det ena och det andra, så den har varit ganska sådär frusen, och det har funnits ganska mycket denialister, i synnerhet i Sverige, som säger att havsörnen inte kan ha en påverkan på ejderstammen. Och nu har i år till exempel då svenskarna fått sitt första konkreta exempel på att ett lokalt utdöende av ejder, för alla ejdrar på Gotland förutom på Stora Karlsö är försvunna. Och det här beror bara på havsörn, därför att det finns inte några andra predatorer som också råddar till situationen här hos oss. Och det är klart att ska vi ha några områden som är liksom väldigt bra för ejdrar, så då måste vi ta bort de här fyrbenta också. Och det gör man ju, och det tar den finska strategin fasta på, att så här ska man göra, att så här skapar man en bättre omgivning.
Men nu talar du alltså om de här arterna som inte biologiskt...
Som inte är inhemska,
ja. Ja, men nu nämnde till exempel Torsten tidigare rev, som ju nog är en finländsk, hör hemma i...
Ja, och det är liksom lite ejdars dilemma, att ju längre den kommer in i mellanskärgården, desto mer utsätter den sig för den här typen av predatorer. Men ejdern har sen gammalt, precis som den har mot havsörnen, så har den liksom en sökbild, den vet vad en predator är. Mm. Och ejdrar häckar inte på sådana land där rävar till exempel har blivit fast efter att isarna har gått av misstag. Så de reagerar på dem, de kan det. Mink är någonting helt annat. Och mårdhunden rör sig på ett sånt sätt att jag misstänker att de inte har möjlighet att reagera på den.
Å andra sidan, det verkar ju vara en klok fågel, så är det så att de lär sig också?
Ja, det gör de också.
Ja. De lär sig nya faror, helt enkelt.
Mm. De har varit så hemskt länge tillsammans i Östersjön, havsörn och ejder, så bägge två liksom kan varandra.
No, nu tänkte jag ännu här att när jag talade med Pertti Salolainen då, som är tidigare riksdagsledamot och en väldigt ivrig ornitolog och väldigt intresserad av de här frågorna, så han sa att i värsta fall, nu vill jag höra vad ni tänker om det här, i värsta fall om det visar sig då på riktigt att den här örnstammen blir väldigt, väldigt stor, så kan det komma eventuellt på tal att helt enkelt på det sättet störa häckningen att alltså avlägsna en del av äggen från bon. Det är liksom den mest radikala tanken som man överhuvudtaget kan tänka sig. Absolut inte något bangande och skjutande. Vad tänker du, Torsten Kjernberg? Han talar om att alltså i yttersta katastrofläge om man inte på andra sätt får. Han tyckte också att ejdern är ju värd att nog rädda också. Du ser bekymrad ut. Du tänker djupt att det bär emot.
Mm. No, utan tvekan bär det emot.
Mm. Det är igen en mänsklig inblandning som är aktiv och inte bara passiv.
Det som jag ju man har fått lära sig genom åren är det här att hur vi vill normalt ha den här lösningen så att man trycker på en knapp och så händer det saker och ting. Nu är det ju är det fråga om två långlivade arter som Mikael här underströk och som har råd. Havsönen har åtminstone råd så att säga med flera år av misslyckad häckning. Den är, i princip så ska den fågeln så att reproducera sig så att den producerar en avkomma som i sin tur blir könsmogen och reproducerar sig. Så att det är nog en sån tanke. Jag tror inte riktigt på en sån lösning.
Inte trodde han heller, men han menar att det är, liksom, det är mer radikalt än så. Och så ansåg han att man inte kan
det är ju det
att det är liksom det.
Rent juridiskt så har ju Hansson en mycket stark juridisk ställning i, både i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen.
Tack ska du ha för den slutkommentaren, Torsten Stjernberg, och tack också Mikael Kilpi som deltog här i Slag efter 12 idag. Och här har ni nu mycket information som rör er ute i skärgården till exempel, att följa med och titta och fundera vad man själv kanske skulle göra, just att hjälpa ejden på traven utan att tillgripa våldsmetoder, för det tycker ingen att det är en god idé. Ha en god fortsättning på dagen och en skön sommar allihopa.
Tack så mycket.